Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och med mig har jag min eminenta vapendragare Kristoffer Gullin. Har du plats med några vapen i bagageluckan?
Jag vet inte om jag vill ha det, om jag ska vara helt ärlig. Åker i och för sig sedan nu, så att det är dåligt med plats där bak.
Det är dåligt med plats för luftgevären, ja. Vad åker du för sedan?
Jag åker en Mercedes EQE 350 plus. Riktigt flådig liten sak, eller liten sak är det inte. Den är nästan 5 meter lång och jättehäftig på massor av sätt.
Man vet att Mercedes är stora, men detta är den lilla Mercedesen så att säga. Är det en sedan eller är det en sportback? Jag minns inte det exakt.
Nej, det är en sedan. Den har en liten, det är ett ganska litet brevinkast där bak som man får jobba med.
EQS:en är ju sportback. Det är ju, jag saknar ju det här mellantinget mellan EQE:n och EQS:en.
Vadå mellantinget?
Ja, jag antar att vad jag vill ha är helt enkelt en EQE med större bagageutrymme.
Ja, det kan jag hålla med om. Ja. Man har blivit så bortskämd på senare tid nu när allt fler sedaner har gått över till att vara lite mer sportback-aktiga. Och man har fått den här rymliga lastutrymmet som rent krasst sedaner har ganska dåligt med.
Ja.
Det är rymligt bagageutrymme, men det är svårt att lasta i dem för att det finns bara en öppning och den är liksom långt bak, så att säga.
Precis, de kan kännas rätt djupa. Jag är också under tron att om det är sportback så har man också lite högre utrymme för huvudet där bak. Inbillar jag mig, för att det är på något sätt att liksom korrelera med det större bagageutrymmet. Medan när det är sedanen så vill de ha ner den så snabbt som möjligt. Då. Men kanske inte överensstämmer med verkligheten.
Nej, det är ingenting jag har tänkt på. Jag upplever inte att jag har något problem i baksätet på den här bilen.
Nej, vi diskuterade det faktiskt om det fanns sådana problem. Jag minns det som lite trångt, men det kan ju vara att det var 20 kilo sen det där.
Det lutar ju väldigt mycket bakåt, så du sitter ju med väldigt höga knän så. Mm. Men det gör man ju alla elbilar, och jag upplever att det är bättre i EQE nu eftersom hela sätet lutar bakåt, så finns det ju någonting att vila benen på. Eftersom knäna ändå är höga liksom. Så jag upplever baksätet som faktiskt rätt bra.
Mm. Jag kör själv en annan liten sportback. Varför heter det sportback egentligen?
För att det är någon marknadsföringsmänniska som har hittat på det en gång i tiden. Och på den vägen är det. Är min gissning.
Kan man säga. Halvkombi. Halv herrgårdsvagn. Jag kör ju en... ska vi se här. Skoda Enyaq iV Coupé RS. Där fick vi hela 28 ballongen. Och ja. detta är ju en väldigt intressant bil. För att jag vet inte, alla de här olika siffrorna. RS är ju att den är lite fetare motor då ju.
Ja.
Naturligtvis. Och kupén och hela allting är bara, det är bara andas spott. Och den är jättefin faktiskt. En riktigt fin Skoda. Jag skulle säga att detta är nog den... Ja, men du vet, om man faktiskt sväljer att det är en Skoda som står på uppfarten. Och jag vet att det kan tyckas lite douchigt här att säga så. Men många tycker att Skodor är lite ove, så att säga.
Det är därför jag tror att ID4 har gått bättre än Enyaqen.
Ja, antagligen. Medan i taxisammanhang så spelar det ingen roll liksom, vad det är för logga på uppfarten. Det är bara bäst praktiskt för minst pengar, så att säga. Och därför finns det ju enormt mycket Skoda Enyaq iV taxibilar.
Så är det.
Och denna kupén då är ju en kupévariant. Men den är riktigt, riktigt trevlig. Den är, du får ju alla de fördelarna som Skoda har över Volkswagen-bilarna till exempel. Det vill säga att de inte ser ut som ett halvdesignat rymdskepp på insidan, utan är lite mer klassisk design. Och i denna bilen, i och med att, jag vet inte, är det, jag har börjat se en korrelation mellan, det handlar inte så mycket hur en bil ser ut i fronten som den ser ut där bak för förbrukningen. Alla sådana här som slutar lite där bak och är lite strömning från där bak, de har låg förbrukning.
Ja, så, det handlar ju om att minska turbulensen bakom och allt möjligt.
Ja, precis. Så, och så den här är ju nere. Jag körde ju den på 1,8 kWh per mil på motorväg i hög fart.
Problemet med den bilen är att jag tycker att den är jätteful i bak.
Ja, den är, jag tycker den är jättefin. Jättefin, ja. Kristoffer, den är så härlig.
Här är ju, skulle jag välja en kupé från Volkswagen, koncernen då, då skulle ju typ ID5-man var det alternativet. Den tycker jag ser riktigt bra ut.
Ja, men det gör den. Men då
men
har
både
ju...
Q4 Sportback och Enyaq Sportback, nej, svårt för dem.
Se där, ja. Se där, ja. Då har vi ett inte konsensus i denna podd.
Det var oväntat.
Vad vi däremot har är, vi har kollat upp då lite om Volvo som vi pratade om förra gången, att hur är det egentligen med EX30? Har Kristoffer Gullin pilot assist i sin kommande Volvo EX30? Och då är min fråga till dig, Kristoffer Gullin. Vilken EX30 var det du nu beställde?
Men vad heter det nu då? Volvo Plus, EX30 eller? Ultimate Twin Motor, ja. Performance. Jesus. Sånt.
Just det, för du vill ha den, du vill ha en specifik färg, så var du tvungen att ta Ultimate då, eller?
Nej, men jag har ju insett att den gula går att få även med plus och mellanbatteriet, eller ja, mellanbatteriet, det blir väl det stora batteriet. Så att, ja, men som sagt, jag har ju maxat på för att det ska bli bra videos.
Ja, precis. Du det, gör det för konsten helt enkelt.
Det är alldeles för mycket pengar att lägga, att ha som en bara privat bil, ja. Så liksom annars.
Ja, det är det ju. I det här fallet så kan vi då konstatera att ja, Kristoffer Gullin, du har Pilot Assist, för du har helt enkelt valt Ultra, inte Ultimate för övrigt. Det är så att Pilot Assist ingår från och med pluspaketet, det vill säga den 464 000 dyra, om vi får använda ordet. Det är lite sant, dyrt är ju ett negativt ord, men i det här fallet så handlar det bara om att sätta att den kostar detta, eller hur?
Ja.
Man skulle också kunna säga 464 000 billiga Volvon. Men kan man någonsin använda det med 100 000 kronor?
Alltså, det är det som är det svåra. Liksom. I perspektivet elbilspriser så är ju 464 000 kronor billigt. Samtidigt så är det ju fortfarande en halv miljon vi pratar om här. Så ja. Det är ju inte billigt billigt.
Nej.
Det är svårt att sätta termer på det där. Jag har fått lite skit ibland när jag har använt både dyrt och billigt i videos.
Ja. Mm. Oavsett det så är det alltså plusvarianten då som är har Pilot Assist. Och det är också den som jag då tycker någonstans är att rekommendera, skulle jag säga. Du får då utöver det så får du också lite fetare ljud. Vilket ju naturligtvis är jätteviktigt när vi sitter där och sjunger högt, eller hur?
Standarden för mig när det kommer till ljudsystemet är att man ska kunna spela så pass högt att jag inte hör mig själv sjunga. Då just är det bra. Det.
Vi har bättre klimatsystem då med två zoner. Vi har elmanövrerad baklucka, backspeglar med markbelysning. Det är roligt. Digital nyckel plus då, som är en... Så att du kan helt enkelt öppna det med telefonen.
Precis.
Utöver det så är det ju sensor ultra. De har varit rätt smarta där. För vissa saker som annars är så traditionellt sett plusgrejer. Det här är liksom panoramatak, 360-kamera och sådana saker. Allt som ligger i ultran där. Så det är inte så här som att det vissa saker är mer eller mindre självklara. Det ska ju sägas att då är det för de 464 000 så är det alltså... Så kallad singelmotorvarianten då.
Och jag tror att man får absolut tillbaka pengarna genom att ta pluspaketet och sen det större paketet, det större batteriet.
Ja, det större batteriet.
För då får man ju som sagt det du sa med diverse utrustning, men man får också den långa räckvidden och värmepump. Och det tror jag kommer att vara eftertraktat på bäggatmarknaden sen.
Ligger värmepumpen i plussen eller i den längre motorn?
Som jag har förstått det så ingår den i det stora batteriet.
Alltså single motor extended range då?
Precis, men så tar du det lilla LFP-batteriet, då får du inte värmepumpen.
Okay. De är ganska så otroligt...
Otydliga.
Volvo är dåliga här, de är väldigt dåliga på detaljer. För att single motor extended range, det står inte vad det är för storlek på batteriet. Det, liksom, de drar bara VLTP. Och det här med Alltså räckvidd, ren eldrift blandad körning. 480 km eller 344 km. Vad är liksom storleken på batterierna? Det är ju ganska så viktig information kan jag tycka då. Och just det här med att luftvärmepumpen, det står ju knappt någonstans här, om ens någonstans då. Och utöver då att man har missat Pilot Assist-grejen. Pilot Assist-grejen kommer man rätta till. De svarade att det här ska lösas då, så att det finns med.
Ja, jag ringde ju Volvo och frågade efter att vi hade spelat in förra veckan. Och där sa ju tjejen jag pratade med att ja, det var ju lite märkligt. Så det var ju lite otydligt. Det skulle hon ta vidare. Och det kan jag ju bara hålla med om.
Och det var ju samma då från press då, helt enkelt. Och vi kanske ska svara på frågan då, vad är det då för storlek på batterierna här, så att ni har hört det här i alla fall. Och då är det så då, den singelmotorvarianten så har den en batteri på 64 kWh som vi kan använda. Det är totalt 69. Och det är ju samma sak då med Twin Motor Performance då. Men då givet då att du inte har samma räckvidd för att du får ge lite energi till den extra motorn. I detta ska också sägas att om vi väljer det stora batteriet, NMC-batteriet då. Klassiska lithium, nickel, magnesium, kobolt-varianten då. Som är den här liksom som är standard i dagens elbil. Då kan vi också ladda med 22 kW. Av någon outgrundlig anledning har de valt den specifikationen. Medan det är 11 kW på LFP-batteriet. Och LFP står för lithium iron phosphate. Alltså järnsulfat. Va?
Istället för kobolt. Mm.
Just det. Det där är för övrigt lite intressant. För det där läggs ju billigare varianter i många fall. Då, de mindre och billigare bilarna. Men det verkar vara där den stora teknikutvecklingen sker just nu.
Ja, alltså LFP-batterier är ju billigare. Men inte lika energi, har inte samma energidensitet. Det är där de förlorar.
Just så.
Och det är där,
just det.
Vi har ju i början av elbilsboomen så var det ju räckvidd som var det stora. Och då var ju LFP-batterier ganska ointressant. Nu har vi börjat sett att folk är villiga att betala lite mindre och för mindre räckvidd. Och då kommer ju LFP-batterierna jättebra till. För det är ju det, precis det de kan göra då. Mm. Att man kan tillverka billigare bilar med lite kortare räckvidd.
Just precis, precis. Och vi går vidare och pratar Volvo här. Jag skulle säga Kristoffer Gullins favoritmärke då, har vi ju konstaterat.
Ja, någon måste ju ställa upp när alla andra kör Tesla.
Alla andra. Kristoffer Gullin står vid sin Volvo 240 när alla andra faller. Jädra skitbilar. Men vi pratade ju om Volvo C40 förra avsnittet och hur konstigt det var att en lilla batteriet då, eller som Volvo säger, single motor här va, varianten, att den var 21 100 kronor dyrare, och nästan så vi skrattar åt det också. Sen den här single motor extended range då, det vill säga en motor men större batteriet, att den då var billigare. Och det är så faktiskt. Jag kollade upp det där ganska snabbt sen efteråt. Jag gjorde en rättelse på där vi postar våra avsnitt där på elbilsveckan.se. Häng i detta eminenta forum så är ni snälla. Vi tycker det är jättetrevligt att sitta och prata med er. Förhoppningsvis tycker ni också det är trevligt att sitta och prata med oss i stundtals. Men jag gjorde alltså en rättning där. För det är så. Volvo har nämligen en kampanj nu som där de säljer C40 med det större batteriet. Core-varianten för inga pengar alls. 578 000.
Som sagt, billigt versus inte billigt och allt det där. Men alltså, ja. Core har ju tidigare varit, vi pratade om det här förra veckan, men det är en bra deal. Det är mycket bil för pengarna.
Det är en bra deal. Och i det här fallet så får du liksom Pilot. För det är där anledningen att det är en bra deal då i C40-världen. Det är ju att nu får du Pilot Assist. I den då, alltså i minstingen, det hade vi inte innan. Och vi har inte det på EX30 och några andra heller, men det är just här de har valt det. Och sen så får du får också panoramatak.
Ja, men du har ju bara liksom adaptiv farthållare, du har BLIS-systemet och alla de här grejerna som ofta har legat högre upp tidigare.
Det är ju nice.
Det är supernice.
Och det vi konstaterar att Plus då ger ju helt, det ger ju liksom inga... Det är inga större. Ja, du får ju elmanövrerad förarstol med minne. Och, ja, alltså det där är ju nice om du är... Ja, men om man byter bil hela tiden, typ man, som i mitt fall så är jag tillsammans med en hustru som är inte jättelång då. Och tunn liten sak. Provocerande vältränad är hon också, med tanke på att jag inte är så vältränad. Så då kommer jag där med mina 180 kilo ganska lång och ska sätta mig. När hon har suttit där. Alltså jag får ju inte ens plats för mitt lår och komma in under ratten. Får ens ett, liksom, justera stolarna. Så det är ganska skönt att ha elbad i den förarstolen. Men ja, i övrigt så den sitter ju där oftast, den här stolen. Och ibland, jag brukar tänka på det här typ jag skulle göra någon att jag började göra någon sketch någon gång med elmanövrerade förarstolar. Att typ, alltså tänk på att detta är TikTok nu, va? Så döm mig inte här för att jag är töntig. Men se att vi är en zombie-apokalyps, va? Och du springer och du har zombierna efter dig. Ja.
Ja. Jo då.
Och så kommer du till den här jävla stolen, va? Och så är den för långt fram och så ska du föra den bak med hjälp av elen. Alltså du finns ju inte chans att överleva där, vet du. Tar ju 100 år innan den. Och så ser du bara komma närmare och närmare och närmare. Manuell justerbar stol. Vet du, bara stoppa in handen, trycka upp fjärden och bara bak med den och sen köra iväg. Och så lever man lycklig resten av sina liv. Och därmed så är plus ganska. Ja, det är liksom inte den bästa dealen för pengarna då, kan man ju säga. Och Ultimate då får du ju fetare ljud och du får luftrenare i den. Alltså HEPA-filter då, kan vi tänka. Och 360-kamera. Och det är ju klart naturligtvis ganska nice då, om vi vill sitta och spela ungdomsmusik då igen. Och spela musik högre än vad vi själv kan sjunga. Men som en bara en standardbil i livet så är C40 Core kanske den trevligaste bilen vi kan få för runt 578 000.
Herregud. Jag ska säga också att samma deal gäller för XC40 och då börjar den på 560 000 kronor. Om man vill komma ner lite, ja, till och ha bagage.
Just det, och ha bagage. Men då står du inte utifrån världen då. Och även här då kan vi ju säga att batteriet då som vi kan använda den här single motor long range är 79 kilowattimmar användbart batteri, medan den här dyrare varianten då är 66 kilowattimmar användbart batteri. De fick en dålig deal på de där billigare batterierna helt enkelt.
Det verkar så, det verkar så. Apropå kombi och lite sådana här saker, EV9, tycker du att den är snygg? Skulle du vilja ha den lite mindre? Till exempel, säg EV5 kanske?
Jag tycker ju att EV9 är ganska stor. Mm. Och det skulle passa, tror jag. Lite
precis, stor. Vilken himla tur att Kia har utannonserat EV5-man här nu då.
Så det,
ja, visst, ja, det var ju inte alls oväntat här. Det är precis liknande design som EV9 och det var därav min kommentar där. Fast som sagt mindre, det här är ju mer mellansub-segmentet. Och jag tycker ju att EV9 och EV5 här nu då har en snygg design. Och eftersom det är så rak baklucka och 90 grader så här, så blir det ju verkligen mycket lastutrymme. EV5 är ju inte en 7-sitsig sak, det är ju en vanlig 5-sitsare. Så där borde vi få lite mer bagage att spela med än vad vi fick i EV9. Tyvärr har man inte pratat om några tekniska detaljer än så länge. Man har bara sagt att bilen ska lanseras i Kina först och främst innan den kommer till övriga marknader. Och jag gissar på att vi kommer få höra mer om det på Kia News EV Day, eller vad de kallar sin årsdag som de har i höst här. Gissningsvis kan vi ju tro att den kommer med eGMP plattformen som Kia EV6 kör med, och då blir det 800 volt system och sådana härliga saker. Jag förstår inte varför inga tillverkare satsar på mellansegmentet. Det kryllar ju av Kia Sportage, Volvo XC60, Volkswagen Tiguan och så vidare och så vidare. När kommer de här mellansuvarna? Det är ju alldeles för lite mellansuvar. Det är ju antingen stora jättesuvar eller små kompakta suvar.
Har det att göra med att det är lättare att ta betalt?
Jag tror absolut att det har med det att göra.
Jag tänker mycket på Volvo där igen. Damn it! Nu kommer vi tillbaka till det bolaget. Kommer vi få ett argt mail här nu.
Volvo-podden.
Men jag tänker så här. Elektrifierad XC60.
Ja, det är...
Vilken storsäljare.
Det är det jag menar. Men att ingenting
sånt. Att de inte gjorde den i samma som... alltså det vill säga de här XC40 och C40 då, som vi precis pratade om, som jag aldrig utvecklade som elbilar utan ganska så panikartat i efterhand gjordes om till en ren elbilsplattform. Det var menat att det skulle bara vara den plattformen tog sig fram för att vara plug-in hybrid då, för det var det som var häftigt då. Och då egentligen var ju samma sak då med den här större plattformen SPA då, som XC60 och V60 och V90 och de är gjorda på, och även XC90. Men man hoppar liksom över och elektrifierar den. Och det är ju samma sak som BMW har ju, kör ju elektrifiering av sina gamla fossilplattformar väl? Men de har väl bara iX som är en ren elbilsplattform?
Ja, jag ska ärligt säga att jag vet inte om i7 är en ren elbilsplattform eller inte. Men iX vet jag ju.
Ja. Mercedes börjar med Audi e-tron, är ju deras gamla sån som många av de bilarna går på och så vidare. Så vidare. Så himla synd där, men då tror jag så här. Ibland får man vara ödmjuk. Om ingen har satsat på att elektrifiera den mellansegmentet på SUV, då måste det finnas en anledning till det.
Ja, jag håller med. Och igen så är det kanske det här att vi är lite hemmablinda. I Sverige så är det ju kombi och mellansuvar som är det stora och inget av det görs väldigt mycket av när det kommer till elbilar. Men förhoppningsvis blir det lite ändring på det snart då, att vi kan börja se. Kia EV5 är som sagt kanske startskottet på något nytt så att säga.
Ja, Kia har ju en tendens till att pricka in rätt bra vad folk behöver.
Ja.
Kia EV6 kom ju precis där när människor var lite trötta på långsam laddning. Liksom ville ha lite större, och det fanns typ bara ID4 att beställa. Och EV6 har gått väldigt bra ju.
Absolut, det har den verkligen. Det är ju som sagt dåligt bagage som folk klagar på där, den sluttande. Och så kommer IV5-an och bara, ja men då löser vi det. Ja. Så att, nej, jag tror att det här kan bli en riktig storsäljare. Utan att ha som sagt koll på någonting tekniska detaljer än.
Godbar. Men det är garanterat en EV6 i, med högre.
Ja. Och
varför igång,
precis. Liksom. Och det tror jag kan sluta bra som sagt.
Som ser ut som en EV9, fast mindre. Där har vi den.
Vi har däremot fått pris på en annan bil som vi också tror kommer bli ganska populär, kanske bland tjänstebilsfolket här i Sverige. Volkswagen ID.7 visades ju upp här för ett tag sedan och svenska priserna har kommit nu i veckan. 664 900 kronor i startpris. Är det mycket eller lite?
Säljas en bil för dem. Det är billigt för en bil. Men det visar för den bilen som ju är en stor sedan. Nästan 5 meter. Ja.
500 liter bagage och allt möjligt. Så här.
Det är, ja, jättefin inuti och så vidare. Och
verkligen.
Och så. Men för att den ska bli det. Fin inuti och grundläggande funktioner. Så är vi inte riktigt nere på 665 000.
Nej, absolut. Jag förstår det. Men frågan är om man måste lägga 35-40 000 för att uppgradera det för att det ska bli bra.
Jag tycker att den här det finns två stycken interiörspaket. Och det är ju som du säger då 40 000 eller 35 000 ungefär då. Och då får du ju det här att du får ju, det är inte läder, men det är ju inte liksom tygstolar som blir smutsiga så fort man tittar på dem.
Opopulär opinion. Jag föredrar tygstolar framför dåligt fejkläder.
Ja, jag tror det här är också så. Om vi tar interiörpaket style. Framstolar samt baksätes ytterplatser med sittun i Art Velour Echo och sidstol i Artex. Vad är det för material liksom?
Ja, jag är beredd att hålla med.
Ja. Men de är annars är det, och sen om man inte har det så sätesklädsel i tyg då, men känner jag folk som är rätt så är det ganska billigt tyg också så där. Jag vet ju från samflittiden att tyg kan vara rätt svårt att rengöra om det är en barn som har kräkt eller någonting i dem. Då tänker jag så här, små barn som är söta och kräks utan att det luktar, men att den här vita vällingfläckarna aldrig går bort. Men framförallt så är det ju komfortstolar och som är elmanövrerade då så där på den. Och hela den här interiören är liksom så som vi har sett den i filmerna då. Däremot om vi vill ha massage och vad heter det, ventilation då, så är det paket plus då. Då är det 62 400 kronor istället. Då är det kanske lite väl.
Ja, det tycker jag.
Men då får vi också, då får du också ditt ljussystem, har en Caddon 12 högtalare.
Ja, det tycker jag är ju för jävligt att man måste lägga 60 000 kronor för att få ett bra ljudsystem.
Ja, vi vet ju inte om det andra är bra i sig.
Nej, men troligtvis inte.
Det är väl så att de här, det är ju inte Harman Kardon som gör de här högtalarna. Det är väl Volkswagen som gör de här högtalarna och sen sätter en logga på dem.
Ja, Harman Kardon brukar väl vara med och typ titta lite på dem och säga jo, men det där funkar väl. Det kan vi säga sätta vårt namn på. Och så får de massa pengar av Volkswagen såklart.
Precis, det kanske är den kanske är subwoofen som ingår som är gör ljudet, så att säga, oavsett vad det står för logga på den och sådär. Jag tycker att Volkswagen har av dem där vi har lite olika val att göra jämfört med exempel Polestar och Volvo och Tesla och lite sådana bilbolag där vi inte har så himla mycket val att göra. Vi har knappt några val att göra. Möjligtvis att vi har grundkonfigurationer då som i Volvo-fallet. Men sen så har du inte massa tillägg då. Och sen så har vi i Polestar-fallet så har du har en bil och sen så ska du ha det paket eller det paket. Volkswagen har ju lite mer val här att göra. Men jag tycker i ID7-fallet så är det faktiskt ganska så lätt att veta vilket som passar mig. Och man är också ganska tydlig under jämförelse. De har en sån jämförelsetabell som är väldigt trevlig, vill jag mena. Så där är de är nästan bäst i klassen. Om de ska ha olika paket och så är de faktiskt bäst i klassen att jämföra dessa paketen. De hade gärna fått fetmarkera vad som var skillnaden dock i de här tabellerna.
Ja, så, som sagt, jag kan ju tycka att väldigt mycket är ju fortfarande otydligt. Som vi pratade om där, Ergo Active stolar. Okej.
Okay. Ja, det är ju lite poängen är här är ju att skicka in folk till handlarna så de ska få berätta vad Ergo Active stolar är liksom.
Precis. Man jobbar ju fortfarande mycket med återförsäljarnätverket hos Volkswagen. Ja. Medan hos Volvo, Tesla, Polestar och så vidare så försöker man ju gå ifrån det.
Ja, det ska vara spännande att se för att de som, om jag förstår saken rätt, de som är först med agentmodellen då hos Volkswagen Group. Det vill säga att det är själva biltillverkaren som säljer. Alltså det är fabriken som säljer bilarna till oss slutkonsumenter. Och sen så är handlarna bara liksom agenter som ja, du kan ställa frågor och du hämtar bilen hos dem. Volvo är ju på väg åt det hållet förut. Mm. Och Mercedes är där idag. BMW vet jag inte om de är fullt ut men de vet att de har en agentmodell. Och Audi ska göra så inom kort. Men nog om det. Exteriörspaket har vi då 30 000 respektive 45 000 eller ja, 31 000 respektive 45 600 respektive 60 300 för den här exteriörspaket plus med panoramatak. Vad hade du valt där?
Jag hade nog valt det billiga exteriörpaketet för 30 800 kronor. Det tycker jag ger det som jag känner att jag behöver. Eller vill ha.
Ja. Jag gillar att de har nu har i och med att de har liksom det har klickat sig här och beställts, eller kanske inte beställts, men fått offertförfrågan på. Så har det kommit upp symboler då, som det ofta gör hos Volkswagen, vad folk klickar i då. Och då, då står det liksom interiörspaket, det står liksom ingenting där huruvida det är populärt eller inte. Och sen står det exteriör, då, exteriörspaket, populärt val, exteriörspaket plus, populärt val, exteriörspaket plus med panoramatak, populärt val. Känns som att det är svårt att veta om man ska gå efter vad alla andra tycker så är det svårt att veta det nu för alla andra tycker att alla exteriörspaket är populära val så att säga. Skillnaden i dessa är ju då att i exteriörspaket det vanliga så får vi ju då om vi inte väljer exteriörspaket för 31 000 avrundat så får vi ju ingenting när det kommer till något som är roligt i livet. Vi har adaptiva lampor får vi då direkt via det här exteriörspaketet. Vi får lite snyggare bakljus i LED. Det händer lite animation och sånt. Det är ju alltid rätt. Öppningsbar bagagelucka via fjärr.
Men den är inte elektrisk som jag förstår.
Nej, den poppar upp ja, liksom.
Så elektrisk baklucka, ja. Det ingår ju i det här exteriörpaketet.
Just det. Det är de här fjädrarna som... det är farligt man åker Bolt. Eller förlåt, inte Bolt. Jo, det gör jag. Bolt-taxi är det ju. Ibland så ser man liksom hur... står man där bak och så bagageluckan öppnar upp. Då har de tryckta inne. Och så vet man. Så letar man efter den här knappen då för att stänga den sen. För numera så går inte taxichaufförerna ut och löser det åt den. Och de är inte lite service-minded. Och sen ibland bara så ser man den proppa upp. Då så tänker man, var den elektronisk eller var det fjäder som skickade upp den då? Så letar man då efter den här knappen då. För man vill ju inte göra bort sig och manuellt stänga en elektronisk bagagelucka. Vi har hela det här helljusassistent. Det är många såna här varianter då, på lamporna då. För nästa steg är LED matrix strålkastare, IQ light med dåligt väderljus och bla bla bla.
Det där tycker jag har Volkswagen har gjort jättebra. Jag tycker om deras IQ-system och allt möjligt.
Den kan. Är fantastisk.
Jättefint.
Ja, det är bara att säga att det är ju egentligen samma liksom som Dynamic Light Assist där. Det är mer ibland har de flera funktioner som är liksom samma grej.
Ja, det, jag är för dålig för Volkswagen för att kunna säga det.
Nej, men alltså det här, jag menar ibland så de här biltillverkarna gör liksom så, det är Volvo är också så där liksom, det är så här tre stycken varianter av Lane Assist. Alla gör egentligen samma sak. Du ser till så du inte kör i diket liksom. Och varför skulle vi då välja exteriörspaket plus istället då? Jo, men då får vi adaptivt chassireglering. Alltså vi får ställa in fjädringarna eller ja, stötdämparna. Vi får akustikrutor. Det är väl rätt nice va?
Absolut, men jag skulle inte betala de pengarna som Volkswagen vill ha. Jag skulle bara välja det lilla exteriörpaketet. Sen är jag nog nöjd.
Precis, för det är ju 31 000 då, medan exteriörspaket plus är 45 600. Sen har vi det här då, om vi skulle gå upp från först går vi upp i 30 800 till 45 600. Vi kan också gå upp i 60 300 riksdaler extra. Och vad får vi då, Kristoffer Glin?
Panorama och sånt va?
Bara panoramataket. Det är extra, det är det enda.
Inte värt.
Ganska så mycket pengar för panoramatak, men då är det dimbat, alltså... Istället för att man drar för en rullgardin då över så blir det som att det blir solid då. Det är sån. Det finns här japanska toaletter som jag säger så har gått sönder nu. Lyckligtvis har de gått sönder i sin solida form. Men när du då trycker på en knapp så går de från transparenta till att frysa till då, så att det inte går att se igenom. Hmm. Det är klart, det kostar ju lite. Och det är därför då det paketet då kostar 60 300. Och mellanskillnaden då 14 700 är alltså det här panoramataket. Det vill säga, om man bara skulle lägga till panoramatak så är väl typ 15 000 kronor. Det är väl vad det kostar ungefär.
Ja, det är vad det brukar kosta. Så att det är i sig ingenting konstigt. Jag tycker bara att det är synd att man håller på... Eller ja, det blir så väldigt tydligt med alla de här jättepaketen.
Ja, det blir det. Det blir ju det, gud ja. Så det blir ju, i så fall blir det en ganska dyr bil. Dragkrok 13 600 är det andra sista tillägget.
Jag tror ju att man klarar sig ganska bra på interiörpaketet Style för 30 000 och exteriörpaketet för 30 000.
Ja.
Då ligger du där liksom. Det är ju över 700 000 då. Så att det är ju inga 664 000. Men alltså, vi har ju som standard head-up display, rattvärme, alltså Apple CarPlay, trådlös och sådana saker. Vi har ju 360 är standard av någon anledning. Ja. Park Assist. Det är ju trevligt. Vi har Travel Assist, alltså det här autopilot eller pilot assist och gud vet allt vad det kallas. Keyless, värmepump. Det ingår ju ganska mycket som standard i den här bilen.
Du kan köpa den här bilen för 665 000 utan att skämmas.
Ja, jag tycker faktiskt det. Jag såg ju många på forum som liksom, ja, vad dyrt. Man måste komma upp i 800 innan man får en vettig bil. Och jag håller verkligen inte med. Jag tycker att det är en vettig bil utan ett enda paket.
Så är det. Och ni som kommenterar så här, ja men varför jämför du inte med Tesla Model Y? Jo men nu är det så här. Alltså, Tesla Model Y är inte liksom en gudabenådad bil som är helt perfekt. Jag skulle säga att det finns ingenting med Tesla Model Y och Volkswagen ID.7 som har någon form av gemensam jämförelsegrund överhuvudtaget. Helt olika bilar på alla sätt och vis.
Ja, det är nog beredd att hålla med om.
ID.7 är en lång sedan, är det inte den sportback, kan vi ju nämna också för det första. Så att den är ju mer i så fall jämförbar med Mercedes EQS då ju. Starare.
Ja, jag hade nog jämfört den med EQE:n ändå.
Ja, fast EQE, alltså jag är brevinkast.
Du kan inte jämföra en Volkswagen ID.7 för 650 000 med EQS. Vad börjar den på 1,1 miljon eller något sånt där?
Man kan jämföra på det sättet att det är helt olika kundkategorier som behöver en likadan bil, så att säga. Alltså du behöver en stor bil som är sportback. Istället för att du behöver en
Liksom, ja, fast det enda lika är ju sportbacken här. Den här är ju 25 cm kortare.
Ja, det är det ju delvis så faktiskt. Det är därför jag skulle vilja säga att jag vill ju ha den här EQE:n i med sportback-variant. Och så fall är det,
och det håller jag med om. Liksom. Ja, det håller jag med om. Men om vill man ha det får man köpa en ID7 helt enkelt.
Ja, men det är ju det man inte... Det är där någonstans där den relevanta jämförelsen blir relevant, genom att det är ingen som skulle tänka sig köpa en Mercedes. Stor, lång, jävla Mercedes limousin med stor bagagelucka som skulle kunna tänka sig köpa Volkswagen ID7. Det är ju så att säga, det är helt andra delar av den tyska medelklassen, om man säger så. Men vad jag menar är att när det kommer till Model Y så är det nog aldrig någon som har tänkt tanken mellan en lång sportback sedan. Får man säga sedan om den är spår. Men det är liksom den här lite lägre bilen. Men du har fortfarande väldigt stort bagage. Du har väldigt stort passagerarsäte där bak. Medans om man ska jämföra bilar, Volkswagen och Model Y till exempel. Då är det ju för att du vill ha en mellanstor SUV-aktig bil istället. Som är lite högre. Och då är det ju i så fall ID4 och Model Y som ska jämföras.
Och det är en bättre jämförelse, exakt. Det håller jag helt klart med om.
Och i det fallet så skulle man ju säga att även där så är det ju, jag tror det är en kloke profeten Kristoffer Gullin, det vill säga du sa en gång att om man har Model Y med i ekvationen så kommer alltid Model Y vinna så att säga. Men Volkswagen, ja, Volkswagen-bilarna, oavsett om det är ID7 eller ID4, de har ju tre saker som Tesla inte har, skulle jag säga. Det ena är ju att de har ett utseende. Alltså de har en karaktär då. De har en både utsidan och insidan. Alltså den finns. Den är liksom inte bara raka streck och en skärm. Det andra är ju att de har ganska så skön. Jag vet att du och jag delar inte riktigt den, men de här klassiska MEB-bilarna, det gäller även Skoda Enyaq. De är faktiskt ganska så sköna att köra jämförelsevis. De har
en, ja, alltså jämfört med Model Y så tycker jag att de är betydligt mer komfortabla.
De har en, det är lite så här, om man kör vid gupp och så, så är det liksom, man hör liksom ett dovt bara du, och så är det liksom klatt. Så. Medans i Model Y, om du kör in i stan och kör över en golvbrunn liksom, så du känner verkligen den. Så det finns liksom ingenting som är mellan dig och den här golvbrunnslocket. Jag ska inte säga att, man ska, att den är öppen då. Tredje är ju någonstans att du känner att du är omgiven av du känner att du är liksom om i en Volkswagen-bil, så känner att du är omgiven av plåt, metall, isolering. Medan när du kör en Tesla så är det som att sitta och köra en lådbil på motorvägen liksom.
Och det är därför du har köpt en sån till frun alltså. Gud vad elak och hemskt.
Det är så jävla, alltså det är så här, det var det bästa köp jag någonsin har gjort. Nu kan jag gå all in på och säga vad jag tycker och tänker om Tesla utan med det alabit liksom. Nej, men alltså missförstår man inte. Och sen så åt andra hållet då, så är det ju så här att det finns ju en anledning varför jag går till köpt en Tesla istället för Volkswagen. Och det har ju att göra med att Tesla är ju ett teknik under av rang. De gör saker så himla rätt när det kommer till hela elbils. Alltså Model Y, det är så himla mycket bättre elektrifieringskoncept. Det är liksom en bättre elbil. Allting är så himla mycket bättre där istället. Men skulle du ta liksom och sätta en bensinmotor i en Tesla, så skulle ju folk undra vad är det här för någonting. Det är jättekonstigt. Liksom, och ett vanligt, och ett helt vanligt någon navigator liksom från Nissan eller någonting. Det är ju inte sålt en bil. Men menar, du hade kunnat sätta en bensinmotor eller dieselmotor i en Volkswagen ID4 och folk hade känt att ja, det här är en ganska väl bra och komfortabel bensinbil. Liksom. Så där är ju den stora skillnaden. Och jag tycker ju det är jättespännande det Tesla gör. Liksom. Men jag börjar bli lite trött på den här att det blir kommentarer så fort vi pratar om en bil och vem den man kan jämföra med och på vilka grunder. Så ska liksom alltid Tesla Model Y där komma som om den kommer direkt från Guds hand. Så kom tillbaka när ni har parkeringssensorer liksom.
Det tror jag inte de kommer backa på.
Nej, inte en chans. Backa på, det gör man ju när man har bilen istället.
Det borde väl du veta något om snart.
Japp, yep, så är
det. Det ska ju sägas att ID7 här, vill man inte åka sportback utan man vill åka kombi, så kommer den komma som kombi. Vi har sett de första helt nakna bilderna på kombiversionen här i veckan. och den ser bra ut, den ser trevlig ut och jag längtar till 2024 när vi får se den på riktigt.
Ja, det är ju där.
Och det gör nog många andra med mig.
Någonstans är det så himla intressant för att man brukar prata, vad är Volkswagens genomslag i elektrifieringen? Jag hade inte tänkt komma tillbaka till mitt nyss nämnda diskussionsämne då, liksom, men det är ju faktiskt så att Volkswagen, trots alla sina brister i så mycket runt sin EBS-plattform, vissa menar att den var gammal redan när den kom och sådär, de förändrade ju egentligen allt på europeisk plan. I nordeuropeisk plan i alla fall, när ID3 kom och ID4 kom, så är det ju verkligen. Och jag tror att när ID7 kommer i kombi, om det inte förändras någonting i Tyskland, det kanske det gör med ID7 utan kombi, men för svensk del, wow.
Mic drop.
Ja, tyvärr har vi en liten programtid kvar här. Vi ska också språka om det faktumet att den bilen som kommer här nu, vi har inte pratat någonting om, vi gick direkt till paketen där liksom. Vilken batteri ska vi välja? Ska vi ha fyrhjulsdrift, bakhjulsdrift?
Det här har vi ju pratat om tidigare och sådana saker. Ja,
det finns ju inte att välja.
Nej, precis. Bara snabb recap just nu, så är ju motorn som man får i ID7 är ju 210 kW bakhjulsdrift, 616 km VLTP, 77 kWh nettobatteri. Det är ju det batteri som sitter i ID4, ID5 och allt annat. Vi ska ju få en fyrhjulsdriven sån här snart. Och den ska visas upp på bilmässan i München, som jag har hört att en av oss ska gå på i alla fall.
Ja.
Alltså det är inte jag.
Man får ju, man fick ju, du fick ju förfrågan. Och du bara, nej,
det fick jag.
Jag jobbar inte med mässor, jag tycker att det är sånt spännande.
Jag kan tycka att mässor är kul, men det skulle kosta alldeles för mycket just nu.
Det är ju någonting med den här EA-mobility i München som har blivit... Man har ju alltid pratat om, man har ju växt upp och kollat på Trafikmagasinet med de här olika bilmässorna i Frankfurt. Framförallt är det väl som man pratar om Frankfurtmässan och sådär, sen Shanghai och lite sånt. Men det har valt att döma så är det för elbilsvärlden, så är det alltså IEA Mobility i München här nu som är the shit. Och där kommer vi alltså få se Volkswagen ID7 GTX, som du säger. Vi kommer få se Kanske. Alltså Tesla ställer ut.
Ja.
Av någon anledning.
Visar de nya Model 3 där?
Ja.
Den ska ju börja komma här i september. Ja. Det är ju det allt pekar på.
Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Just det med Tesla. Och det kommer även mycket andra bilar som visas upp. Och nu är det en vecka till. Men från och med 4 september så... kommer ni att kunna följa nyheterna på alltomelbil.se. Och sen så kommer det några timmar senare så kommer det rörliga på min YouTube-kanal då. Och jag ska även försöka ta stillbilder och rapportera på forumet här. Elbilsveckan.se, så sitter jag och registrerar där. Och sen så blir det naturligtvis analyser då i nästa avsnitt av podden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
När vi trodde att ni inte skulle föra med Volvo i den här Nu tror jag att vi är klara med Tesla, va? Men vår...
Ja, det beror på dig.
Vår, det beror väl på om Tesla lanserar minibuss. För att, ja, nu ska
det
vi prata...
ska de ju också göra någon gång. Kanske ja. Inte i år, men...
Nej, vi går till, nu är det tillbaka till vår Volvo-korrespondent Kristoffer Gullin här. Sen är det slut på de där Magus-skämten, tror jag.
Det är, som sagt, Volvo som ska släppa en minibuss av någon anledning. EM90 ska den... heta, och den ska visas upp den 12 november. Man har släppt en liten videoteaser på den just nu. Och gissningsvis så är det liknande specifikationer som Seeker 009. Seeker är ju det här nya bilmärket som vi kommer höra mer om nästa vecka av olika anledningar. Men 009, deras modell, är en minibuss helt enkelt. Och den ska ha en motor på 398 kilowatt, eller en motor, den ska ha två motorer för det är en all-wheel drive. Och enligt NEDC-tester, alltså tidigare VLTP-testet om man ska säga så, så ska den komma 700 kilometer. Ja, det är det vi har egentligen. Det ska bli otroligt intressant att se vad det är sen den 12 november, vad Volvo visar upp. De har ju aldrig släppt minibuss tidigare. Jag är besviken redan nu.
Ja, just det. Jag funderar ju vad det är som gör... Jag vet inte. Volvo...
De ska inte göra minibussar.
Nej.
Vad kommer härnäst? En pickup?
Alltså, vad är Volvo i hela den här Geely? Och, jag menar, varför har vi inte en... Varför har vi inte en Volvo-variant av Seeker 001? Alltså, skulle vara motsvarande dagens V90 då ju. Ja. Det är så mycket liksom, man undrar varför kommer det fantastiska bilar som är Seeker-brandade? Som ju liksom någonstans... Hela den här sfären, allting kommer från någon form av... Alla bilar som kommer just nu från Geely är ju någon form av sprunget ur någon form av maktkamp på Hisingen liksom. Vad heter det? Lindholmen heter det? I Göteborg.
Där ja, det gör det väl.
Lynk & Company och de som utvecklar SMA-plattformen och sånt. Alltså SMA-plattformen är den här lilla som XC40 och C40 och lite andra bilar gjorda på då. Och sen så har vi ju då CEA-plattformen då, som ju är någon form av modulär plattform som alla bilar då i Geely-koncernen ska komma från. Och Lynk & Company, liksom, deras första bilar där kom ju från CMA-plattformen och är liksom systerbilar till XC40 och C40 Polestar 2. Och sen så har vi då Seeker 001 som ju baseras på SCA-plattformen, men som skulle vara Lynk & Company-bil från början.
Och det syns på den.
Man ser, ja, precis. Det är ganska likt där. Och någonstans där undrade man vad... Okej, men vad är systerbilen från Volvo? Vad är liksom EX90 någonstans? Nej, de har jobbat med en minibuss istället. Det var det de fick göra, ja. Volvo. Som dessutom kanske inte ens släpps här i Sverige, utan det är för kinesiska marknaden.
Nu märks det ju verkligen att Volvo ägs av ett kinesiskt företag. Det är betydligt mer fokus åt det hållet än vad det har varit tidigare. Och jag börjar uppleva att man tappar sina... nordiska rötter, om vi ska säga så, allt mer. Man går ifrån det, för att det säljer väl uppenbarligen inte. Jag vet inte. Och det gör ju att mitt intresse för Volvo, det svalnar ju allt mer.
Men vad, alltså, att gå ifrån sina nordiska rötter är ju inte samma sak som att man inte prioriterar den svenska marknaden.
Nej.
Eller vad är nordiska rötter liksom?
Men den typen av bil som fungerar i Norden och som vi i Europa alltid har kört. Vi kör inte minibussar här, visst. Det händer att folk behöver det och så vidare. Men det är inte det primära fokuset för Norden och Europa.
Nej. Frågan är ju om EX90 är ju... När EX90 lanserades, som ser ut som en XC90. Då var det ju 100... Den har inte lanserats än förresten. Lanseringen är ju när den faktiskt kom på marknaden. När den presenterades så man kan köpa den. Då var det ju helt exakt samma sak som förra omgången förnyelse. XC90 var först och sen så skickar man ut liksom bilen. Men där slutade ju jämförelsen sen. För att sen så kom ju den här EX30 som ju Volvo aldrig har släppt en sån liten bil som inte har varit liksom ja, men nu har vi någon form av, just nu har vi, behöver vi inte produktutveckla vår huvudlinje här, så vi släpper någon liksom wild and crazy bil, och så fick vi C30 liksom, som ju är en C30, alltså nu pratar vi många många år sedan.
Okay, ja.
Och man har haft några såna, och man har haft några såna galna bilar. Men i den här omgången av förnyelse, då är det alltså först XC90, stora SUVen, som då exakt var som EX90, som då liksom var liksom carbon copy från XC90 lanseringen. Men sen istället får gå då på andra bilar som behöver uppdateras, alltså V90 eller XC60 och så vidare, så lanserar man den här lilla bilen, som man dessutom har sagt tidigare att Volvo ska aldrig lansera småbilar. Med skillnaden då att den är lite högre, för en liten minisuv. Och där någonstans så försvann ju alla möjliga spår att förstå hur Volvo ska fungera. Och när man nästan tänkte, ja men okej, det var väl lite smart att lansera minisuv, och sen har vi nästa då en mellansuv. Ja men då går man och pratar med en minibuss. Det är ju som en dålig mardröm liksom. Om man är Volvo-vän. Om man har växt upp med det står 850 Turbo uppe på framrutan längst upp, och tycker att Volvo är häftigast på planeten. Då är man nog lite vilsen nu faktiskt.
Ja, det tror jag definitivt.
Jag har alltid velat ha minibuss från Volvo förut. Jag tycker det är
jättebra. Varför då?
Det finns ju inga minibus. Varför ska, det är två saker. Det är liksom skrivet i alla grundlagar. Det är att minibussar och skåpbilar ska vara skit. Jobbiga, tråkiga att köra, och det ska låta plåt när man stänger dörren. Jag hoppas att Volvo kan visa annorlunda väg.
Mm, okej.
Okay. Ge mig camper mode också, så är vi liksom klara.
Ja, det verkar vara väldigt svårt för alla biltillverkare.
Ja. Jag menar, varför ska Volkswagen få ha en cool liten minibuss och inte Volvo?
För att det ingår lite mer i deras genre, kan man säga så?
Ja, kanske. Jag gillar det skarpt.
Ja, vi får se vad som händer. Av det jag har sett av EX30 så lyser den inte Volvo, om jag säger så. Det gör ju däremot Zeekr 001. Men som sagt, den bilen ska vi prata mer om nästa vecka, för då har båda vi varit och provkört den. Mm. Så är det, så det har vi cliffhanger till nästa vecka. Ska vi prata Fisker istället?
Ja, låt ta fram för, med spöt.
Det gör du rätt i, för att vi pratade om den för ett par veckor här sedan, och då pratade vi om Fisker Sport och att adaptiva farthållaren inte var med i det paketet. Fisker Ocean Sport, förlåt. Fisker Ocean Sport är ju den här billigaste versionen av bilen som ska kosta 450 000 kronor, och där pratade vi om att 360-kamera ingick men inte adaptiv farthållare. Tyckte vi var jättekonstigt. Nu har vi fått förklaringen till det. Det är för att Fisker vill lägga det bakom betalvägg. De har nämligen kommit fram till att det är billigare att bara producera alla bilar med samma hårdvara från fabrik, fungerar toppen, all utmärkt, och sen så differentierar man modellerna baserat på mjukvara. Vilket också gör att man kan sälja adaptiv farthållare som en prenumerationstjänst. Och oj vad alla jublade över det.
Vad dumt.
Det tyckte nog alla andra också. Men det förklarar ju varför det inte är mer som standard. Jag kan ju tycka att det borde ingå som standard. Men både BMW och Fisker och allt fler. Men några har ju valt att inte ha det som ingår i standard. Och BMW har ju redan det här idag, där man kan prenumerera på funktionerna. Däremot så tycker jag att BMW har ju gjort på rätt sätt, och jag hoppas att Fisker gör det också. Adaptiv farthållare ingår inte som standard i BMW. När du köper en BMW så måste du klicka i en ruta för att få den. Och har du köpt en bil sen så utan adaptiv farthållare och vill prenumerera på det, så har du också möjligheten att köpa det för ett engångsbelopp för samma pris som man betalar från fabriken när man beställer en ny. Vilket gör att du kan köpa en BMW i4 utan adaptiv farthållare, och sen bara betalar du det som det kostade när bilen var ny, och så har du det. Ingen prenumerationstjänst eller någonting. Så att det går ju att ta sig runt liksom, och de tar inga extra pengar för det. Jag kan tycka att det sättet är okej att göra det på. Jag hoppas att Fisker gör det på samma, så att det inte bara är månadskostnad. För då är det ju helt efterblivet.
Det här med månadskostnader är ju intressant, för att månadskostnader för att till exempel använda adaptiva ljus och sånt kan ju vara spännande, för då kan du någonstans aktivera det på vintern och inte.
Då ska det ju gå att bara välja den säsongen till exempel.
Mm, exakt. Det är ju vettigt.
Jag vet ju, hos BMW så var det ju rattvärme, kunde du ju bara prenumerera på årsbasis. Ja, det har de ju naturligtvis tänkt på, att annars kommer de ju inte sälja några resten av året. Så då är det ju bara per år som du kan prenumerera där till exempel.
Nej, då blir det ju, det är ju, här är ju frågan vad som är bra för kunden och vad som är bra för bolaget. Att kunna prenumerera temporärt beroende på säsong, det är ju bra för både kund kanske och bolaget då, för att annars kanske man inte hade köpt det alls då. Samtidigt är det ju inte, jag vet inte, svårt att veta vad de där liksom, vad kostar de där lamporna som är mer adaptiva, mer och sånt. Om de ändå sitter i bilarna. Men det här med prenumerationsmål, det är ju inte så att bilarna har blivit billigare när funktionen tas bort och sånt.
Nej, alltså,
i BMW-fallet.
Nej, inte i BMW-fallet, absolut inte. Nej. Fisker Ocean Sport som ska kosta 450 000, det är en ganska stor bil för de pengarna. Där tror jag att det kan vara liksom mer värt. För 450 000, ja, det får du EX30 idag, Volvos lilla minsting här.
Ja.
Ocean Sport, eller Ocean-bilen, det är en mycket större bil än EX30. Definitivt.
Det kommer vara, Fisker kommer också satsa stort på München. Alltså vi ska kolla in bilarna. Det bolaget måste fortfarande leverera. Jag tycker det är fascinerande att vi, alltså inget så här kritik mot mot den som har skrivit det i show noting, Kristoffer, alls. Utan det är klart att vi måste prata om Fisker. Men det har blivit en sån här, det har blivit sådana här självspelande piano eller rullande snöboll att allt vi, i och med att alla pratar om vad Fisker gör, så måste vi också göra det, för annars så gör vi inte vårt jobb liksom. Men det är fortfarande så att de måste liksom leverera sina bilar.
Fast jag håller inte alls med, för de levererar ju sina bilar redan. Det är bara att du inte vet om det. Nere i Europa så har de börjat leverera bilar. De har börjat leverera bilar i Danmark. Nu i september så börjar de svenska bilarna levereras. Jag vet inte vad mer du behöver.
Jag menar leverera, liksom menar jag ju inte att, jag menar leverera ett bestående bilmärke. Vi har ju så många, vi har ju så många amerikaner som, det är klart att de får ut bilar, men hela organisationen, nöjda kunder, ett bestående värde. Det är det jag menar med att leverera.
Ja, och det behöver de ju bygga upp.
Det behöver ju alla liksom. Men jag menar, vi pratar rekord av alla de bolag som, det finns jättemånga bolag som är i samma läge. Vad heter Rimac?
Rimac levererar. Fast väldigt få.
Alla de här. Ja, alltså mycket av de här, alltså det är så många som är i det läget där det byggs bilar, de har börjat sippra ut så snakterigen, men det är många som måste vänta, och det är liksom funktioner som inte, och det är inte bara från det hållet, utan det är även många kinesiska märken och sånt som, oh wow, liksom det finns och så, det har börjat leverera 100. Men det här bestående, av det här bestående värdet, alltså hela den gänget biltillverkare, så är ju Fisker de vi pratar allra mest om.
Jag tycker att det är en spännande bil.
Ja.
Jag tycker att Volkswagen ID2 är en otroligt ospännande bil som också dyker upp i rubrikerna till och från.
Låt oss aldrig prata om den. Nej, men den pratar vi aldrig om. Det är så här. Ja.
Nej.
Ja, så där är det ju.
Jag pratar om bilen, som sagt. Under 2024 så ska det ju Sport komma där. 450 000. Ja. Det tror jag blir intressant.
Och vi vänder på det. Lyckas de leverera på alla de här bilarna som de ändå visar samtidigt och sådär, då är det ju en jävla prestation utan
att. Jag tror ju att de gör ett fel i att visa upp alla bilar som, ja, vi pratade om dem här för ett tag sedan. Jag tror att de borde fokusera på just Ocean-modellen här. För den kommer sälja bra om de fokuserar på den.
Just det,
men
just
de
det.
Har ju ett spritt fokus.
Nej, det är ju Polestar till exempel, är ju raka motsatsen. Det finns nog inget bolag som har lyckats lägga så mycket resurser och prata så mycket om en och samma bil, Polestar 2.
Ja, och de har ju hunnit släppa 48 000 olika versioner av Polestar 2.
Dessutom!
Och nu så dessutom kom modell 24 när de ändrade lite på grillen, så kan de börja om allting igen. Det är fantastisk marknadsföring från Polestars sida.
Ja, exakt. Så jävla fokus.
150 000 bilar har de sålt nu. Kommer ett pressmeddelande här i veckan.
Ja, riktigt, riktigt imponerande. Och det är ju där då någonstans det blir så här. Men vilken bil är det som gäller från Fisker då? Men jag, som många andra tror jag också. Jag tror mycket handlar om att vi... Jag tror det handlar liksom också lite om bakgrunden där. Dansk som har försökt liksom länge och väl. Och nu kommer det här. Och lika mycket som jag tror jag har totalt tokdissat dem i tidigare avsnitt. Där jag har sagt det är för spretigt. Bilar som levereras utan grundläggande funktioner. Nu så kan vi då konstatera att det blir prenumeration istället. farthållad. Men fortfarande otroligt spretigt. Vi får väl se. Vi får väl se helt enkelt hur det går för dem. Jag önskar lycka till.
Absolut.
Vi ska faktiskt backa bak bandet här precis innan vi avslutar. Jag kom på en grej angående Volvo och minibussar. Det hade kunnat vara mycket, mycket, mycket värre, Kristoffer.
Okej. Okay.
2011 så var det ett möte på Volvo AB, alltså lastvagnar då. För er som inte liksom har koll på företagssfären här, så Volvo lastvagnar och Volvo personbilar är ju överhuvudtaget inte samma bolag, utan Volvo lastvagnar sålde ju Volvo Cars till Ford en gång i tiden. Och så blev det ju någon kräftgång där, och sen så efter mycket om och men då så hamnade Volvo Cars i Geelys ägor. Då så var det ju ordförande Li Shufo är ju den som liksom byggt upp Geely och är personifierad Geely då. Och Volvo Cars och Volvo Lastvagnar har ett gemensamt varumärkesbolag då. För man har ju ett gemensamt varumärke. Det var lite som Saab-plan och Saab-bilar också lite sådär va. 2011 så satt Shufo hos AB Volvo och föreslog denna goda idén att Volvo ska börja göra mopeder.
Åh herregud.
Hade väl varit någonting. Kristoffer Gullin. Köra runt med en Volvo-moped. Mm.
Igen. Man tappar sitt fokus och man lägger det mot Asien.
Ja. Eller gjorde man inte det då, så att säga. För att det var lite dålig stämning visst på det här mötet. Eller det blev lite tryckstämning snarare. Och samtalsämnet byttes ganska så direkt.
Det är ju också varför Nevs inte kommer kunna heta Saab. Där har ju Flygsaab sagt nej till det märket. Ja, just det. Om någon hoppades på det så kommer inte heta Saab.
Nej. Det är begravet där ur den hänsyn. Men det här redan här 2011 så även om denna frågan begravs ganska snabbt så skriver då, det var faktiskt Svenska Dagbladet då Jonas Fröberg som skrivit om det här mötet, den här artikeln. Vi kan länka den i inlägget på Elbristveckan sen. Den är faktiskt öppen, man behöver inte ha prenumeration, tror jag inte. Och det här var inte, jag skulle inte säga att det var startskottet, men det var liksom en del av den här konflikten som kom ganska så snabbt då, att de här västerländska bolagen då, cheferna tycker att det är mer kunniga och professionella, medans kineserna då tycker liksom att managementteamet står här i väst är arroganta och sitter fast i gamla strukturer. Och det blev liksom konfliktfullt redan från början istället då för att försöka lära sig av varandra då. Men det var ju verkligen då wild and crazy och ta de här, ja vi har det här märket och jag har köpt det och jag vill liksom tänkte jag köpa det här gamla bilmärket och sen så behöva förhålla sig till ett gäng svenska direktörer som gör lastbilar då när man inte får lansera sin moped. Och det var ju också redan från början där var det ju tal om en Volvo S100 eller något sånt där. Så stor, stor konkurrent då mot Mercedes, EQS, vad har vi, BMW?
7-serien och så vidare.
7-serien är det, just det. Och är det väl Audi A8 va? Ja. Som är, just det. Och det var ju också det här behovet av, men istället kommer de här lite längre varianterna så för Kina. Så att det här det är ständiga utmaningar tror jag att jobba i den här frågan. Och slutsatsen är att Kristoffer Gullin ska köpa minibuss här framöver. Så med det tackar vi för oss. Vill ni kommentera saker vi säger, rätt eller fel? Så går ni in på elbilsveckan.se och så har vi postat avsnittet där. Jättetrevligt. Och jag älskar det forumet. Det är många goda samtal, många goda
åsikter och frågor och så vidare, så häng där. Vi vill också tacka ljudtekniker Dennis Klarin för att sätta ihop det här avsnittet.
Och vill man komma i kontakt med oss, då är det jätteenkelt, för då kan man mejla till info@elbilsveckan.se, så kommer man till båda oss. Och tycker man att jag är elak och man vill prata med Peter, då kan man mejla till se@elbilsveckan.se istället. Eller om man föredrar mig, så är det kristoffer@elbilsveckan.se
med CH och 2F.
Stämmer bra det.
Jaha. På återhörande. Hej.
Hej på er.